Hallå, Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Det här med psykoser är otäckt, eller hur Fatima?
Ja, verkligen.
Vi ska prata en hel del om psykoser och farmen Fredrik. Han kommer dela med sig av sin erfarenhet på det här området. Mm. Men först har vi ett litet frågebatteri från en lyssnare som heter Linus.
Ja.
Fem korta frågor alltså. Första frågan, vad är det som avgör om en brottsrubricering kan ändras från rån till grovt rån?
Ja, alltså fem snabba sa du. Mm. Enkelt uttryckt, ett rån blir ett grovt rån då man till exempel har använt sig av ett vapen, ett skjutvapen eller ett äggvapen.
Ett äggvapen?
Ja, kniv.
Okay.
Något som har en ägg. Kniv, svärd.
Så ja. Allt som har med vapen att göra, då blir det genast allvarligare?
Ja, då är det ett grovt rån. Jag menar, rån handlar ju om att med våld eller hot eller något annat som för den här personen som blir utsatt framstår som en trängande fara.
Mm.
På något sätt tillförskansa sig någonting. Va?
Mm. Spelar det roll om det är en sån här replika eller om det är ett äkta vapen?
Nej, utgångspunkten är faktiskt att det är den som blir utsatt för det här hotet som fäller avgörandet. Om jag riktar en replika mot dig och du upplever det som ett äkta vapen, den rädslan som du känner då, det är det man ska ta fasta på. Din upplevelse var att det var ett riktigt vapen och du agerade utifrån det.
Då är det allvarligt.
Ja, då är det ett grovt rån.
Mm. Linus undrar, fråga två. Yttrandefriheten är fantastisk, men finns det gränser för vad man får säga?
Ja, alltså yttrandefriheten är ju en huvudregel. Utgångspunkten är att vi har rätt att yttra oss och det framgår utav regeringsformen.
Mm.
Och det är en av våra grundlagar. Vi har också tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ytterligare förstärker rätten att faktiskt få uttala sig och yttra sig. Så huvudregeln är att det är tillåtet, men den här yttrandefriheten är ju naturligtvis inte absolut, utan den yttersta begränsningen av den är det som är brottsligt enligt brottsbalken eller andra specialstrafflagar. Va?
Mm.
Man får inte använda yttrandefriheten som en ursäkt för att begå brott, som till exempel olaga hot, förtal, hets mot folkgrupp, sådana saker. Så där har du den yttersta gränsen för alltså yttranden som då inte längre är grundlagsskyddade.
Möjligtvis så är Linus fråga tre något av det. Mm. Vad skiljer förtal från hets mot folkgrupp?
Oj, ja alltså enkelt så är det väl så att förtal, det är ju om man utpekar någon annan, alltså en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller om man lämnar någon annan uppgift då som går ut på att utsätta den här personen för andra personers missaktning som det står i lagen, alltså deras ogillande.
Då är det förtal.
Det är ju ett förtal, alltså Aha. Jag snackar skit om dig inför en massa folk för att få dig att framstå som en dålig person.
Mm.
Då har vi ett förtal. Men hets mot folkgrupp, det handlar ju om egentligen att göra samma sak. Eller, alltså man sprider hot eller man försöker skapa någon sorts missaktning utav en viss folkgrupp eller en grupp av personer. Och då anspelar man på ras, alltså gemensamt för de här personerna är ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung. Ja, precis, trosbekännelse. Du ser, du plockar mig både på det etniska ursprunget och trosbekännelsen, det samiska ursprunget och min tro. Sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Mm.
Om man gör Ja, det är väl egentligen skillnaden. Hets mot folkgrupp, det är verkligen mot en gruppering som är lätt urskiljbar i samhället. Och förtalet riktar sig mot en annan person då.
Förstår, och jag tror att Linus också förstår. Mm. Han vill också veta så här, vilken skadeståndsersättning får brottsoffer om den dömde personen är punk?
Ja, alltså skadeståndsersättningen utdöms ju då utav domstol. På yrkande till exempel av ett målsägande beträde. Så det är en skadestånd som domstolen fastställer är ju det skadestånd som den dömde får. Nej, vad säger, inte den dömde utan som brottsoffret får.
Ja.
Men om den dömde är pank, då har vi ju problemet hur får jag ut mitt skadestånd?
Mm.
Och då är det ju så, först och främst så är man ju skyldig att försöka få det utav den som är dömd för brottet.
Mm. Det är det första.
Ja, då kan man ta domen och så kan man vända sig mot kronofogden och begära då att man ska få hjälp via kronofogden och driva in de här pengarna. Men det är klart att om den dömde inte har några pengar, då spelar det ingen roll hur mycket kronofogden arbetar, för det lär inte komma in några pengar ändå. Men då kan man i 9 fall av 10 vända sig till sin egen hemförsäkring faktiskt. Man visar upp domen där och sen får man ut pengarna via den egna hemförsäkringen och sen får försäkringsbolaget i sin tur så långt det är möjligt använda sig av en typ av regressrätt då för att få in pengarna.
Mm.
Och den sista möjligheten är att man vänder sig till brottsoffermyndigheten för att få ut sitt skadestånd. Men där så vill jag ändå höja lite grann ett varnande finger.
Mm.
Brottsoffermyndigheten har en rätt att, och i de allra flesta fall så gör de också så, att ompröva beloppet.
Ompröva?
Låt säga, de gör en egen prövning. Låt säga att jag har fått 50 000 för, jag vet inte, nu höll jag på att säga för att du sexuellt ofredade mig, det var väl oförskämt.
Men säger domstol?
Ja, vi säger att du har slagit mig på käften istället, det låter bättre.
Mm.
Och så får jag 50 000 för det, och sen har du inga pengar, och så vänder jag mig slutligen då till brottsoffermyndigheten, och då säger de, så farligt var det väl inte Fatima, vi tycker vi kanske att 30 000 räcker. Då är det jag kommer att få, alltså brottsoffermyndighetens bedömning övertrumfar ju då det som har utdömts. Så att det är väl det, i tredje och sista hand, säger jag, som man vänder sig till brottsoffermyndigheten.
Mm. Och Linus sista fråga är, hur mycket knark måste man smuggla för att det ska räknas som synnerligen grov narkotikasmuggling? Och vad blir straffet för det?
Jag kan inte riktigt ange antal kilo eller gram på det, utan för mig så är det så här att ett synnerligen grovt narkotikabrott, då talar vi om att gärningen har ingått som ett led i en verksamhet. Att det är organiserat.
Att det är stor business.
Ja, att det är en stor omfattning och att syftet är att bedriva handel med narkotika.
Mm.
Och det är klart att då pratar man ju också i lagtexten om synnerligen stor mängd narkotika.
Det räcker
men jag
inte,
jag är inte riktigt människa faktiskt att tala om vad som är en synnerligen stor mängd, om det är 100 gram eller om det är 10 kilo.
Nej, men ledordet är lite grann, är affärer med sammanhanget?
Ja, är det organiserat och är syftet att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, då är det ett synnerligen grovt narkotikabrott.
Och då blir det Kumla?
Absolut. Nu är det dags för veckans kändis. TV-såpor, de kommer och går. Men en såpa som faktiskt består, det är Farmen i TV4. 2001 sändes den första omgången av det här spektaklet, och härom året då var det med en kille som gjorde ett stort avtryck. Fredrik Trygg heter den här docusåpa-deltagaren. Och nu är det Fredrik som har ordet.
Tjena Fatima, det här är Fredrik Trygg från Farmen. Jag har en fråga som är en allmän fråga. Det är inte kopplat till något särskilt brott. Men för 15 år sedan så fick jag en drogutlös psykos. Jag blev medicinerad och kom på bättringsvägen ganska fort. Men jag undrar om det finns en koppling till grövre brott vid drogutlösa psykoser. Alltså någon typ av allvarlig eller någon psykisk störning som gör att man begår grövre och värre brott. Och hur funkar det liksom? Då tänker jag framförallt på om du begår den här gärningen när du liksom är i en psykos. Och hur funkar det med straffskalan? Blir det automatiskt då vård? Eller hur bedömer man det? Jag menar, om det är någon som har begått ett brott via en psykos, men att man sen gör en bedömning när allt har skett att den här personen faktiskt inte har en psykisk störning när man bedömer det. Hur funkar det? Blir man då dömd till fängelse istället, eller är det alltid att ja, man blir dömd för vård om det är så att själva gärningen har begåtts under den här psykosen? Ha det gott, tjena!
Fredrik Trygg alltså, en kille som varit med i Farmen. För mig har Fredrik berättat att den här psykosen som han pratar om, det var en riktig jävla värstingpsykos. Fredrik sa att jag trodde att det fanns monster i skogen som skulle jaga mig. Det var en helt otroligt obehaglig grej. Fredrik kan berätta också att drogen i det här sammanhanget, det var marijuana. Han sa också att samma helg så hade jag sprungit runt och supit och hamnat i en massa slagsmål. Jag var inte i det bästa skicket. Efteråt fick jag behandling för det här. Käkade antipsykotiska tabletter. När skiten släppte och jag började må bra igen så var det som att komma till himmelriket. Fredrik, när han drabbades av den här psykosen, han begick ju inget brott som tur var. Vad hade hänt om han hade begått ett brott under den här psykosen? Hade han fått rätt psykiatrisk vård eller fängelse? Vad säger du, Fatima?
Jag vill börja liksom i den änden. Jag tycker att det är jättebra att Fredrik har ställt den här frågan till oss.
Varför är det så
bra? För att han belyser någonting som jag tycker att det är väldigt viktigt att belysa. Alltså, jag tror att de alla, vi pratar om cannabis här, va? Och jag tror att de allra flesta är medvetna om att i den här liksom akuta fasen, första gången som man röker cannabis, så kan man åka på psykotiska symptom, va? I en akut fas.
Okay.
Men jag tror inte att människor är lika informerade om långtidseffekterna av cannabisanvändning. Och det faktum är att det finns statistik att just cannabis ökar risken för att man längre fram drabbas av en psykossjukdom, alltså en bestående psykossjukdom. Det kan vara till exempel schizofreni. Det handlar om att, alltså det här kan faktiskt hända även om man bara har rökt cannabis en enda gång. Men ungefär 41% av individer som har prövat cannabis minst en gång, eller kanske två gånger då, löper den här risken att få en psykossjukdom à la schizofreni.
För en tid sedan, jag träffade en kille som hade mördat sin egen pappa. Det började ju med cannabis marijuana. Och så blev han psykotisk. Och så hände det här. Så det fanns en koppling.
Men det finns absolut en koppling. Sen undrar ju Fredrik, vad händer då? Som jag förstår Fredriks fråga så är det så här. Vad händer då om jag är psykotisk när jag begår brottet? Men sen då när man utreder mig eller när man sen ska lagföra mig för det här så är jag inte allvarligt psykiskt störd längre. För att en psykos tillhör ju de här tillstånden som faller in inom det juridiska begreppet allvarlig psykisk störning. Då är det ju så här att egentligen så kan du inte dömas till vård om du inte längre har ett vårdbehov. Så att då blir det fängelse för dig. Det är väl det enkla, det raka svaret.
Inget är ju skrivet i sten. Man kollar ju på omständigheter.
Men naturligtvis. Men det är ju så här, föreligger ett vårdbehov, då ska man dömas till rättspsykiatrisk vård. Föreligger det inget vårdbehov, då kan man lika gärna liksom avtjäna sitt straff inom ramen för fängelse.
Finns det en klar koppling mellan drogutlösta psykoser och grövre brott?
Ja, det finns ju definitivt en klar koppling mellan psykoser och grövre brott. Så är det. För att en psykos innebär ju att man inte är verklighetsförankrad.
Och knark leder ju till massa märkligheter.
Ja, absolut. Ja. Och alkohol med för den delen naturligtvis.
Fatima, har du några exempel på just drogutlöst psykos som lett till mord?
Det här med psykoser och grova brott och särskilt våldsbrott, då tänker du?
Det
första som jag kommer att tänka på, det är ett rättsfall från, det måste vara 2021.
Okay.
Där faktiskt i slutändan riksåklagaren överklagade hela konkarongen till HD och ville ha en prövning av hur man skulle tolka lagen.
Vad handlade det om?
Det är alltså en 28-årig man som under påverkan, som det står i texten, av en drogutlöst psykos. Han har alltså tagit droger, han har fått en psykos. Han mördar sin sambo.
Mm.
Han misshandlar henne, dränker henne och hugger henne med kniv.
Mm.
Och tingsrätten dömer honom då till livstid, men hovrätten ändrar påföljden till 17 års fängelse därför att man menar att han har ju då befunnit sig i en psykos och han har haft en nedsatt förmåga, så han förstod inte vad han gjorde.
Nej.
Men nu har vi ju det här lilla abret då i sammanhanget, att han har ju själv försatt sig i den här psykosen. Du ska inte kunna ta droger och sen skylla på att du inte var riktigt närvarande och därför inte förstod vad du gjorde.
Nej.
Och därför så överklagade riksåklagaren hovrättsdomen och ville att högsta domstolen skulle klargöra när en drogutlöst psykos ska anses vara självförvållad.
Mm.
Och då, alltså under texten, när den inte är det då. Och vilken straffmätning som är rimlig i sammanhanget.
Mm.
Och det här tycker jag var, jag menar, det som kommer till högsta domstolen, det som avgörs av högsta domstolen, det blir ju prejudicerande för hur lagstiftningen ska tolkas.
Mm.
Och jag tycker här att riksåklagaren gjorde helt rätt, för det behövs ett klargörande. Men tyvärr så nekades man prövningstillstånd i HD, så att den här frågan är fortfarande obesvarad.
Mm. Hur gick det för just den här gärningsmannen?
Ja, den här gärningsmannen, han fick ju då 17 års fängelse.
17 år.
Ja.
Du, jag kom på, fanns det inte en 19-åring som mördade sin pappa?
Jo, ja, det var ju också ett sånt där absurt fall, måste jag säga.
Minns du någonting från det fallet?
Ja, det var väl så här att han dök upp, han sökte upp polisen själv, så vill jag minnas det.
Mm.
Och det var neråt landet. Kan det ha varit Boråstrakten?
Ja, det
där
var
någonstans.
Borås.
Det var Borås, ja. Och han dyker själv upp. Han är 19 år gammal och han dyker upp utanför polishuset och är alldeles liksom blodig och förvirrad.
Mm.
Och sen så säger han då att han har tagit livet av en person.
Mm.
Men den personen hade liksom trängt sig in och tagit livet av hans pappa. Det är den 19 februari 2023, en söndag. 6:30 på morgonen hörs dunsar och märkliga ljud från en våning i ett lägenhetshus i Borås. Efter dunsarna ses en 19-årig man, som vi väljer att kalla för Jim, i trapphuset. Han är blodig och uppjagad och han har en kniv i ena handen. Jim springer iväg till polishuset på Sandgärdsgatan, bara ett stenkast bort. För polisen berättar Jim att hans pappa precis blivit mördad av en främling och att Jim nu själv har fått försvara sig mot främlingen. Han har huggit inkräktaren med en kniv, säger han, och han har slagit inkräktaren i huvudet med en batong. Snart rullas den tragiska sanningen upp. Jim har inte huggit ihjäl någon främling. Personen han har dödat är hans egen pappa. Den rättspsykiatriska utredningen av Jim kommer fram till att Jim inte bara dödat sin pappa under en paranoid vanföreställning, utan också under en så kallad hallucinatorisk upplevelse. Jim anses ha befunnit sig i ett uttalat förvirringstillstånd, utlöst av hans amfetaminmissbruk. Om Jim skriver Borås tingsrätt, citat: han har flera gånger tidigare drabbats av psykotiska symptom vid bruk av amfetamin. Och symptombilden ter sig ha varit mycket likartad vid samtliga tillfällen, med snabb debut av paranoida vanföreställningar. Slut citat. Så sent som 3 dagar innan mordet har Jim varit inskriven för psykiatrisk tvångsvård på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Han har då upplevts så pass psykotisk att hans pappa valt att tillkalla ambulans. Jim har tagit både amfetamin, hasch och läkemedel och han har inte sovit på flera dygn. Trots Jims katastrofalt dåliga mentala hälsa skrivs han ut från psykiatrin bara 12 timmar senare. Ansvarig läkare gör bedömningen att Jim inte är i behov av sluten vård. 2 dagar senare, på eftermiddagen den 18 februari 2023, alltså dagen innan Jim dödar sin pappa, uppträder han förvirrat inne på ICA City i Borås. Polis kallas till platsen. Jim uppfattas nu som både psykotisk, uppstressad och paranoid, och han har en kniv instoppad i byxlinningen. Jim tas med till polisstationen där han berättar att han tagit amfetamin och lyrika och att detta gett honom psykoser. Jim får lämna polisstationen efter bara några timmar. Och dagen efter, den där söndagen i februari 2023, hugger han ihjäl sin egen pappa. I tron att denne är en inkräktare som precis dödat hans pappa. Borås tingsrätt skriver, citat: utredningen visar sammantaget att haft ett psykiskt illamående under många år och att han missbrukat narkotika i vad han själv kallat självmedicinerande syfte sedan tidiga tonåren. Samt att droganvändandet av allt att döma har intensifierats i tiden innan händelserna som prövas i detta mål. Han har beskrivit att han upplevt sig förföljd, att han varit paranoid samt att han tagit bland annat amfetamin, vilket ibland hjälpt honom att må bättre och ibland gett honom psykoser. Det är vidare genom utredningen klarlagt att har haft kontakt med såväl socialtjänsten som öppenvården och slutenvården under det senaste året. Han tycks ha varit hjälpsökande utan att han erhållit eller i vart fall tillgodogjort sig en vård och behandling som förbättrat hans psykiska mående. Slut, citat. Jim, 19-åringen, bedöms ha begått mordet på sin pappa under en allvarlig psykisk störning. Under den rättspsykiatriska undersökningen bedöms han däremot inte ha ett behov av psykiatrisk vård. Ruset och psykosen anses vara självförvållad. Mordet anses kort sagt ha varit resultatet av den drogutlösta psykosen. Vi hör Jim under förhandlingen i Borås tingsrätt.
Jag saknar min pappa väldigt mycket. Och jag önskar att inget av detta hade hänt och att jag hade fått hjälp tidigare. Sen så kände jag fortfarande av de här psykoserna. Jag kände mig kanske fortfarande övervakad ibland. Och jag upplever ofta att folk kanske pratar om mig och andra liknande symptomer, men jag mår väldigt dåligt över vad som har hänt.
Som tidigare nämnts skrevs 19-åringen ut från Södra Älvsborgs sjukhus i Borås bara 3 dagar innan han knivmördade sin pappa. Han skrevs ut från psykiatrin trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det avslöjar radioprogrammet Kaliber som pratat med 19-åringens mamma. Vi hör ett ljudklipp från Sveriges Radio. Mamman är kritisk till sjukvårdens hantering av hennes son. Sjukvården som skrev ut sonen trots hans risiga mentala hälsa. Alldeles innan mordet ägde rum.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Borås tingsrätt dömer Jim till 9 års fängelse för mord. Jim döms även för ringa narkotikabrott och för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Hovrätten skärper Jims straff från 9 års fängelse till 10 års fängelse.
Det visar sig ju sen att det är ju han som har tagit livet av sin pappa. Men i den här förvirringen så är han så övertygad om att den han tar livet av är en förövare. Och sen, som jag förstår det, när han ställs inför att hans pappa är död, så den här inbillade förövaren har tagit pappans liv. Det här är ju, om inte annat, så ett mycket bra exempel på hur världsfrånvänd man blir, alltså, eller hur långt ifrån verkligheten så som den är man blir inom ramen för en allvarlig psykos.
Och den 19-åringen, sitter han på rättspsyk nu eller i fängelse?
Återigen så är vi ju där att det här är en drogutlöst psykos, och han har ju själv försatt sig i den situationen, och i samma ögonblick som då han inte har droger i systemet så har han ju inte den typen av vårdbehov att han ska vårdas på rätt psykiatrisk klinik. 9-10 års fängelse vill jag ha det till att han fick.
Den fick fängelse Fredrik Trygg. Han drabbades ju av en psykos, men han gjorde inget dumt ändå. Tur att det gick bra för Fredrik.
Ja. Hörrni, nu ska vi släppa in 2 glada gemänger. Det är 2 östersundare och tillika poddare. Hampus Adolfsson heter den ena, Oliver Antbro heter den andra. Tillsammans driver de humorpodden Inge Tjafs. Så varsågod killar, Nu är det er tur att hålla låda.
Hej Ola och Fatima, det är Hampus här.
Oliver här.
Från den fantastiska humorpodden Ingen Tjafs.
Jajamän.
Som finns att lyssna på alla plattformar.
Yes. Pluggar den hårdare.
Nej, nu jävlar ska jag kolla en sak med dig. Vi pratade ju ett av våra tidigare avsnitt om att du stod på McDonald's och skulle beställa mat. Ja. Du hade på dig en poncho som du hade köpt för det var kallt. Det var under en festival här i Östersund, Storskyran.
Ja, precis.
Och så är en kille bakanför som puttar dig och börjar...
Fan vad du börjar.
Ja, men börjar liksom att försöka provocera dig på ett sätt. Du svarar ju typ, vadå? Är man homosexuell för att man har en poncho på sig? Och så fortsätter det och så fortsätter det och det börjar eskalera. Och så står ju de utanför sen och väntar på dig medan du äter din hamburgare.
Ja, de sa ju vi kommer ju slå ihjäl när du kommer ut. Ja. Och jag sa, be my guest, jag ska äta upp maten först.
Min fråga i det här är ju, det Oliver gjorde, räknas det som en brottsprovokation för att provocera fram
just det.
Ett slagsmål?
Ja, just det. Fan, det har jag aldrig tänkt på. Har jag begått ett brott?
Jag vet inte. Det är det jag undrar nu till dig, Fatima.
Jag har ju också, jag har ju också en fråga som jag nu också inser, har jag begått ett till brott?
Ja.
Men det här pratade vi lite om och jag måste få reda ut det med någon som faktiskt då kanske kan det.
Ja.
Som har koll på balkar och grejer, lagar och vad fan det heter. Om jag säger, jag skulle vilja mörda Hampus. För jag tänker så här, det är bekvämt för mig att säga det till dig nu då, så att vi inte blandar in någon annan här.
Som är väldigt adlig.
Ja, precis. Vi struntar i... Jag vill säga så här, ditt smeknamn vet vi är kungen, så att jag kan ju säga det. Så om jag skulle vilja säga så här...
Va?
Om jag säger så här, och det vet vi ju, det är det ju. Kungen är ju ditt smeknamn.
Ja.
Så att om jag säger så här, jag skulle vilja mörda kungen. Det är väl ändå inte ett brott. Om jag istället skulle säga, jag ska mörda kungen. Det är väl ett brott. Jag vill jättegärna ha rätt i det här. För jag tror att jag inte har begått ett brott när jag säger att jag skulle vilja. Jag skulle vilja spränga kungens hus. Alltså ditt hus, Hampus. Inte drottningen. det är det jag undrar. Vilket av dem är liksom... För en låter känns olaglig. Det låter som hot.
Mm.
Och kunga regicide och så vidare. Kom ju undan. Är det jag undrar?
Hörrni, tack för att vi fick äran att ställa de här frågorna. Och
tack för en fin podd.
Ja, verkligen. Och som jag har sagt i våran podd tidigare avsnitt, jag har ju fastnat i den här podden. Och jag är ju så less på true crime. Jag har aldrig tyckt om det, men här har jag fastnat i.
Ja.
Jag tycker det är intressant.
Ja.
Ja. Tack så mycket.
Tack för oss.
Mm. Hampus Adolfsson, alltså Oliver Antbro från Inget Tjafs-podden. Du, ska vi börja med Oliver här. Han pratar om kungen och det här. Vad får man säga? Jag skulle vilja döda kungen, eller jag ska döda kungen.
Mm. Jag vill börja i den änden. För det första så vill jag erkänna här att hade jag blivit en kille, då hade mina föräldrar döpt mig till Hampus.
Jaha,
det är det första, så det namnet känns hemtamt.
Hampus Adberg.
Yes, det hade varit häftigt. Ja. Riktigt häftigt. Sen måste jag säga tack, tack, tack för det goda omdömet. Tack för att ni gillar podden, killar. Mm. Det är jättekul, jag blir hemskt glad. Vad får man säga, vad får man inte säga? Det är lite hårklyverier skulle jag vilja säga det här.
Mm-hmm.
Man måste alltid utgå ifrån kanske inte exakt hur orden faller utan mer om vad i innebörden ligger i farans riktning att det här skulle kunna hända.
Mm-hmm.
Men visst, absolut, om vi ska syssla med hårklyverier, jag skulle vilja... tolkar inte jag som ett direkt hot. Däremot, jag ska. Då är det ju nästan så att man är i en förberedelse för brottet, va?
Låt oss säga att jag är så omdömeslös att jag säger det. Jag ska döda, du vet, chefen i Sverige.
Jaha,
vad händer då? Ja, kommer insatsstyrkan in nu under nästa inspelning här då?
Det, återigen, vad det handlar om, det är huruvida det finns någon som helst risk för att det här skulle kunna hända.
Mm.
Alltså om vi nu talar om att du skulle uttala dig på ett sätt som möjligen, alltså det ligger i farans riktning att det är det här du menar,
mm,
att du skulle kunna utföra det här, ja, då hamnar vi ju i ett olaga hot.
Olaga hot, okej.
Ja, och då handlar ju alltså definitionen av ett olaga hot, det är ju att man hotar med en brottslig gärning.
Mm-hmm.
På ett sätt som är ägnat att hos den man hotar framkalla, alltså direkt citat ur lagtexten, allvarlig fruktan för egen eller annan säkerhet till person eller egendom.
Mm. Då är det allvar.
Ja, det är där bedömningen måste ligga.
Mm.
Jag ska döda kungen.
Nu sa du det som du inte fick säga.
Fasa! Vad ska vi göra då?
Det här är allvar.
Ja, det här är allvar. Jag som gillar kungen.
Mm.
Är detta en brottslig gärning? Ja, det är klart att det är en brottslig gärning.
Mm.
Har kungen anledning att känna allvarlig fruktan för sin egen eller kanske någon i familjens säkerhet eller för egendomen? Tror han att jag tänker spränga Drottningholm?
Mm.
Ja, alltså om det är så.
Om man upplever det.
Om syftet, riktningen är, eller om kungen då i det här fallet upplever detta,
mm,
ja, då är det ju naturligtvis ett brott.
Men är det jag vill, då är det ja.
Jag
sådär
skulle vilja, eller fan. Alltså, men grejen är den att om jag uttrycker mig, det är verkligen hårklyverier. För att om jag säger så här, ja, jag skulle vilja, eller jag säger, jag är så less på det här, tänk om någon bara.
Mm.
Ja, då är vi i den här gråzonen som liksom inte, det blir ingenting av det. Men tänk om jag skulle säga, jag skulle vilja, eller kan inte någon bara se till att skjuta kungen? Ja, då är vi ju nästan i en anstiftan, va?
Mm.
Till någonting.
Juridik är klurigt.
Ja, och det måste ju bedömas utifrån omständigheter. Sen kanske det är alltså utifrån omständigheterna i det aktuella fallet. Och sen kan det ju också vara så här att när jag säger kungen, så på samma sätt som Oliver där,
mm,
så menar inte jag kungen, vår statschef, utan jag kanske menar en av de här advokaterna, du vet, kungen och prinsen.
Mm.
Fortfarande är det ett olaga hot, men först måste vi kolla vem är det jag menar när jag säger kungen.
Mm. Du, en av killarna, de var inne på det här med brottsprovokation,
mm,
för att man liksom säger någonting som kan leda till ett brott. I det här fallet handlar det väl om Hampus och någon poncho där, va?
Ja, och han sa, hur var det nu? Han sa att de sa att de skulle klå honom när han kom ut. Och,
uh-huh,
och han sa att ja, men absolut, jag ska
eller
bara äta upp min...
Eller så var det Oliver som sa det här.
Ja, eller jag ska bara käka upp min mat först liksom, och sen kom han ut.
Uh-huh.
Men det i sig är ju inte en brottsprovokation. För det första kan jag säga så här, att en brottsprovokation är olaglig för det juridiska systemets medarbetare, till exempel polis då.
Mm, mm.
Ja, det finns vissa situationer där man ändå får syssla med det. Men som regel så är det olagligt. Men som privatperson så får du väl syssla med hur mycket brottsprovokationer du vill. Men du ska vara medveten om att skapar du en situation där du får en annan person att begå en olaglig handling, så är det inte säkert att det håller i rätten, va? Så det är ju problemet. Men det här, alltså en brottsprovokation skulle vara om jag tjatar på dig och får dig att sälja knark till mig, och sen så anger jag dig för att du har sålt knark till mig. Det är en brottsprovokation. Det här att någon säger, ja, vi ska slå ihjäl dig, och du svarar, ja, jag ska bara käka upp min hamburgare först, så kommer jag ut sen, så får ni göra det.
Mm.
Det är inte en brottsprovokation. Men oavsett, du är en privatperson, Oliver. Du får skapa en brottsprovocerande situation om du vill.
Bibi har en fråga. Hej kriminologen, ni i media namnger vissa mördare, medan andra går helt under radarn. Varför gör ni skillnad på mördare och mördare? Ja, vad svarar du?
Ja, jag vet inte om man gör skillnad på mördare och mördare egentligen, utan vad det handlar om, om vi pratar om media, så handlar det om pressetiska regler. Och då, det främsta argumentet för att man överhuvudtaget liksom skulle publicera, för att mot det här med att publicera namn på mördare eller brottslingar eller vad det nu än kan vara, så får man ju ställa integriteten då, att man ska skydda den enskilda personens integritet, och framförallt så gäller ju det här ända fram till det ögonblick någon blir dömd för ett brott. Varför fram till dess så anses man ju då vara oskyldig enligt det juridiska systemet. Men de pressetiska reglerna, de är 17 stycken till antalet, och det är en sorts etiska riktlinjer som ligger liksom som ett komplement till de här grundlagarna vi har som reglerar yttrande- och tryckfrihet i Sverige. Och i huvudsak när man väljer inom pressen då att publicera namn på vissa brottslingar och inte på andra, så handlar det om att man menar att allmänintresset är större. Alltså det får lov att gå före vikten av att värna den enskilda personens integritet.
Jag tänkte att vi skulle gräva lite grann mer i det här. En av topparna på Aftonbladet, det är ju Martin Schori.
Ja, just det.
Han får ju tampas med såna här frågor till och från.
Ja.
Vi ringer Martin.
Ja, Martin.
Ja, men hejsa Martin, det är Ola här.
Tjena, tjena.
Mitt emot mig så sitter Fatima Adberge. Ska ni morsa på varann?
Hej Martin.
Tjena.
Jo, vi har ju en lyssnarfråga från Bibi. Hon är inne på det här med namnpubliceringar. Och då tänkte jag att det finns ju ingen bättre att ringa än Martin Schori då, på Aftonbladet. En av topparna i mediasamhället här. Så att vi är glada för att du tar emot oss, Martin.
Yes.
Bibi skriver så här: ni i media namnger vissa mördare medan andra helt går under radarn. Varför gör ni skillnad på mördare och mördare? Ja, är det någon fråga som du kan ta tag i, Martin?
Ja, alltså svaret på den här frågan brukar ju ofta bli från utgivare att det här är någonting som avgörs från fall till fall. Och anledningen till att man säger det är ju för att det är precis så det är. Vi har ju ett system i Sverige med liksom olika ansvariga utgivare för alla olika tidningar eller tv-kanaler, vad det kan vara. Och det är ju en styrka, tycker jag, för att det blir ju en mångfald i de besluten, för att det är ju de enskilda ansvariga utgivarna som fattar enskilda beslut, så att säga. Men svagheten med systemet är ju också att det blir väldigt svårt för publiken att förstå varför man gör olika bedömningar. Så att då kan det vara bra att utgivarna försöker vara transparenta och berätta hur man gör. Sen kan man också säga så att alltså, alla är ju lika inför lagen, men inte inför pressetiken. Och ett exempel på det kan ju vara till exempel offentliga personer. De anser man ju ska kunna tåla lite mer ingående granskning och kanske bli just namngivna oftare än personer som inte är offentliga. Sen när det gäller mördare, det är ju en annan fråga. Det är ju ett av de grövsta brotten man kan begå. Och där är ju, säger ju pressetikens liksom riktlinjer och praxis att där har allmänheten i regel rätt att veta vem det är som begår de här mycket allvarliga brotten.
Och det är lite grann till fall, från fall till fall?
Ja, sen avgör man ju alltid från fall till fall. Alltså oftast skulle jag ändå säga att så här, vi namnpublicerar dömda mördare. Sen kan det finnas skäl att man inte gör det. Det kan till exempel vara om det är en väldigt ung person. Det kan ju vara så att det är också en väldigt ung person som har tvingats att göra någonting, hotats att göra. Det skulle kunna vara något sånt som man tittar på. Det kan också vara så att någon person har ett väldigt ovanligt efternamn och har små barn. Där de skulle orsakas av liksom en väldigt stor publicitetsskada om man skulle gå ut med namn och bild. Ett annat fall skulle kunna vara, som ju tyvärr är hyfsat vanligt, det är ju att en man dödar sin hustru, så att säga. Och om man går ut med namn och bild på mannen så kommer man ju automatiskt att identifiera den mördade. Och brottsoffer tar vi väldigt stor hänsyn till. Så att det finns, liksom, det finns olika fall där man kan göra olika bedömningar. Och i regel så är inte det heller någonting som kanske står i de pressetiska reglerna. Till exempel det här med barn gör inte det. Men det kan ändå vara någonting som en utgivare tar hänsyn till och väger in i beslut.
Jag har tre scenarier här. Okay. Får jag ta en i taget så får vi se vad du säger. Det ringer in en anonym polisman till en av dina krimreportrar på Aftonbladet. Det är Bertil Batong, som polismannen heter. Det har precis varit mord i Märsta, berättar Bertil. Källkriminell har hittats död i en knarkarkvart. Polis Bertil säger att jag vet vem mördaren är. Det är Fräcke Frank, han som har det lokala pizzahaket. Då är frågan till dig, Martin. Hamnar den här Fräcke Frank på Aftonbladets löpsedel dagen efter?
Absolut inte.
Därför att vad?
Nej, men för att peka ut någon som mördare, det kräver ju väldigt mycket belägg. Och anonyma källuppgifter räcker inte.
Där är tvärnej alltså?
Ja.
Jag instämmer också att det är helt rätt bedömning. Scenario 2. Pelle Andersson och Dan Svensson, de firar 20 år som vänner. Vännerna, de köper en stor flaska Explorer och börjar dricka utav bara 17. De ryker ihop den här kvällen och Pelle sticker ihjäl Dan med en morakniv. Pelle, han får 16 års fängelse för mord i tingsrätten. Hamnar Pelle då på Aftonbladets löpsedel med namn och bild?
Alltså Aftonbladets löpsedel, det känns som en flär. Jag vet inte om vi brukar, löpsedeln brukar vara i regler anonyma. Men så här, om Aftonbladet skulle gå ut med hans namn och bild, känns tveksamt. Dels för att den typen av liksom, alltså systemhotande brottslighet som gängkriminalitet till exempel, det anses ju ha ett högre allmänintresse än ett mord av den här karaktären, skulle jag säga. Sen kan det säkert finnas ibland när man har namnpublicerat även mördare i den här typen av fall, absolut. Men jag skulle säga att det blir nästan mindre och mindre vanligt, just för att den här andra typen av kriminalitet har tagit över så mycket.
Just det.
Så att jag är tveksam till det faktiskt. Jag tror inte det.
Tveksam. Scenario 3. Bengt Bengtsson, han dränker sin fru Anita i en förort till Stockholm. Domen blir livstidsfängelse för mord. Går vi ut med namn och bild på Bengt Bengtsson då?
Ja, men i regel så gör vi nog det. För det är också så här, mäns mot kvinnor, precis som gängkriminaliteten, är ju liksom också en sån typ av brottslighet som, där det finns ett stort allmänintresse, skulle jag säga. Så att, ja, sen så nämnde jag själv det där med att det kan ju finnas någonting där för brottsoffret.
Ja, jag tänkte det precis. Ja.
Men jag tror väl att allmänintresset egentligen övertrumfar det i det här fallet.
Just det, och eftersom det också är livstid.
Precis.
Jag tänker lite så, kan det finnas en tanke i det här, om man tittar på brottsoffret i det här sista fallet då, att det blir en typ av upprättelse för brottsoffret. Att,
ja, exakt,
här har vi den fula förövaren och det oskyldiga offret.
Ja, jo, det kan man väl säga. Sen så är det kanske primärt vår uppgift, även om det är lovvärt. Eller vad säga. Men sen, jag tänker också när det gäller just brottsoffer, så är det ju snårigare då om det kanske snarare, alltså om hon skulle överleva till exempel. Då kan det vara mycket känsligare att peka ut gärningsmannen och på det sättet identifiera henne.
Så att, ja,
men jag skulle ändå det tror jag att vad heter han, Bengt skulle göra.
jag funderade på en grej i sammanhanget här. Mm. De här pressetiska reglerna, alltså upplever du att de har någon betydelse längre nu då när detektiven allmänheten kan googla namn och bilder på egen hand och sprida hejvilt?
Där har de poäng, Fatima, kanske.
Ja, jag upplever att de absolut har det, för att alltså det kan ju nästan bli som en fördel. De allra flesta människor, när man tittar på forskning och sådär, vill, alltså förespråkar en ganska restriktiv pressetik och tycker inte att man ska liksom hänga ut folk till höger och vänster. Så att jag tror att ändå det skulle till och med kunna vara liksom en fördel för trovärdigheten, att man uppfattas som kanske mer liksom en seriös källa och ett seriöst medie. Så att, sen är det ju så här att vi utgivaren ska ju inte ta hänsyn till, den ska ju bara titta på sin egen publicering, och då är det ganska lätt att säga, ja men det är inte mitt problem liksom, med att man kan identifiera den här personen på andra sätt. Men i praktiken så är det ju inte riktigt så, utan det är klart att man alltid ändå på något sätt tänker in det liksom och påverkas. Om det kanske är så att det finns ett fall där ett media inte har gått ut med namn och bild, men det är liksom väldigt känt ändå, så att säga, då kanske man skriver mindre integritetskränkande detaljer till exempel, som man kanske annars hade gjort just för att man vet att det här namnet är så pass likt. Jag har inga riktade som exempel och jag vet inte ens om det hänt, men det skulle kunna vara så.
Men händer det att man i mediebranschen, är lite nyfiken på, att man hänger på varandra? Så att låt säga att Aftonbladet då väljer att inte publicera namn och bild på någon person och sen plötsligt gör omkringliggande medier det då, tidningsmedier, att man sen då tar ett omtag på Aftonbladet och säger att men om de har publicerat, då gör vi också det. Fungerar man så? Eller?
Jag skulle gissa på, ja, lite så är det nog.
Ja, det kan det vara. Alltså, om man skulle stå helt ensam i den typen av beslut, då kan det ju vara, alltså dels kan man ju då kanske landa i att man har tagit fel beslut eftersom att liksom alla andra utgivare verkar, så att det är klart man kan påverkas av det. Eller kanske man skulle kunna tänka att ett så här publicitetsskadan är liksom redan gjord för den här personen, så att det spelar mindre roll. Sen är det lite problematiskt för oss då, för att vi är ju trots allt väldigt mycket större än alla andra. Så att våra publiceringar får ofta större genomslag. Så att för en mindre liksom sajt kanske det begreppet, eller det hade funkat. Och sen kan det också vara så om det är utomlands, alltså det handlar om någon utländsk celebritet eller så.
Då blir det mindre
publicering någon roll.
Nej. Du, ibland, så jag blir kontaktad av morddömda ibland. Ofta har vi ändå fina relationer. Det är sällan det gnisslar. Men händer det, eller det är klart det gör, men hur ofta blir du uppringd eller kontaktad av de här mördarna och säger att ja, de är på gnällhumör och de känner att jag vill inte vara med i Aftonbladet? Hur ofta får du sådana?
Det är väldigt sällan. Jag tänker att om man har dömts till livstidsfängelse så kanske det är liksom ens minsta problem på något sätt. Men däremot så händer det ju relativt ofta att anhöriga till personer vi har skrivit om hör av sig. Och då behöver det inte vara såklart att vi, att vi har namngett dem, utan det kan ju vara att vi kanske har skrivit att någon, som ett brottsoffer kanske är liksom kopplad till en kriminell miljö och sådär. Fast då naturligtvis inte med namn och bild så, men det räcker ju naturligtvis då för att de anhöriga ska reagera negativt, vilket jag förstår. Även om den uppgiften ofta är relevant då.
Sen är det lite lätt ibland att vara efterklok när man har hela facit. Jag tänker på det här fallet i Vetlanda. Tove hette mordoffret, va?
Ja, just det. Precis.
I det fallet så hade vi två unga kvinnor som dömdes för mordet i tingsrätten. Livstidsfängelse på båda. Sen togs ju fallet upp i hovrätten. En av de här kvinnorna, hon fick ju sitt straff sänkt då till 16 års fängelse. Den andra,
hon gick fri.
Hon gick helt fri. Då har man ju så att säga dragit hennes
namn. Hon är redan uthängd i media. 21-åriga Tove från Vetlanda försvann efter en utekväll i oktober 2022 och hittades senare död i ett skogsområde. Mordet kom att väcka ett stort medialt intresse. Inte minst för att de misstänkta var två unga tjejer vid tidpunkten 18 respektive 20 år. Kriminologen Tia Fredriksson har forskat på hur kvinnliga gärningspersoner porträtteras i media. Och hon menar att kvinnor, trots att de begått samma brott som män, får en helt annan uppmärksamhet. Dels beror det, enligt Tia Fredriksson, på hur mycket mer ovanligt det är att kvinnor begår våldsbrott. Dels så finns det andra förväntningar på kvinnor, som att de ska vara omhändertagande och inte utöva våld. Kvinnor som begår våldsbrott bryter så pass kraftigt mot de förväntningar som finns på dem och mot själva normen, säger Fredriksson. Det är därför det här väcker ett sådant stort intresse. I tingsrätten dömdes båda tjejerna till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Hovrätten kom att fria den yngre kvinnan från mord och döma den äldre till ett lindrigare straff, 16 års fängelse. Redan på ett tidigt stadium publicerade flera medier, bland annat Göteborgsposten, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen, de unga tjejernas namn och bild. Tidningen Expressen försvarade publiceringen med att det var ett väldigt uppmärksammat och stort fall som engagerat hela landet. Att det var ovanligt på flera sätt och att det hade skapat ett väldigt stort intresse hos alla läsare och tittare. De medier vilka inte valt att namnpublicera, bland annat Sveriges Television och Svenska Dagbladet, menade istället att allmänintresset inte väger upp publicitetsskadan. De nämnde de utpekades ålder och så omsorgen om både dessas och offrets anhöriga som skäl att inte publicera. Tillsammans då med att målet vid tidpunkten inte varit rättsligt avgjort.
Dilemma, men jag förstår, eller jag klandrar ju inte någon tidningsutgivare för det faktiskt. Vad känner du, Martin?
Det här blir också lite tekniskt, för att i medieetiskt så tittar man på, och typ om den här publiceringen skulle anmälas till medieombudsmannen, då tittar den medieombudsmannen på så här, vad har, inte vad som är sant, för det är ju svårt att veta alltid, utan vad har tidningen för belägg för att publicera.
Och då är det allmänintresset.
Och en tingsrättsdom, ja, anses ju vara ganska starka belägg för att göra det. Så att jag tror att medietiskt så skulle man nog komma undan. Sen är det ju, skulle det naturligtvis liksom kunna innebära ändå en väldigt stor skada för den här personen. Och det finns ju utgivare som då kanske tar bort namnet eller alltså antingen går in och liksom rensar alla tidigare publiceringar eller kanske bara att bestämma sig att från och med nu kommer inte skriva hennes namn ner. Eller, så.
Eller kan man kompensera genom att skriva att, så att alla blir medvetna om att nu är hon faktiskt fri och hon var inte skyldig?
Precis, det är ju väl det vanligaste kanske att man först går och skriver att just nu har den här personen som är namngiven friats. För det är ju också viktigt i sånt fall. Och, men sen kanske om man om någon anledning skriver någon ny artikel i framtiden, då kanske man inte skulle mena.
Martin, jag vet att du har fullt sjå där på redaktionen. Du ska få gå tillbaka till dina reportrar så att det kommer ut en tidning även imorgon. Stort tack, Martin.
Absolut. Tack själv.
Tack ska du ha, Martin.
Ha det gott. Martin Schori alltså på Aftonbladet. Du Fatima, vi är framme vid målsnöret. Veckans avsnitt är till ända.
Igen?
Ja, igen. Det går undan när man har kul, va?
Yes.
Om en vecka så är vi tillbaks.
Ja.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.